Då kan, ska vi fortsätta att tala om jämlikhetsideologins hem. Alltså man ser här, man erkänner själva att hemmet och familjen bryts ner. Och det innebär att vi måste slå ut en vägg och skapa nya gemenskapsformer. Och så talar man om storfamiljen och samhället som ska byggas på jämlikhetsideologins grund. Vi får storfamiljer, storfamilj, familj, samhälle. Men man erkänner också här som samhället i Sverige att detta samhälle, det svenska samhället, fungerar dåligt. Och så säger ideologerna, vi måste vara mer radikala. Vi måste gå till roten med det onda. Och all över- och underordning måste drivas ut. Och då upptäcker man här att kyrkan, den är ju gammaldags. Och så måste vi förändra kyrkan. Och om kyrkan förkunnar jämlikhetsideologin, då ska det bli bättre. Kyrkan ska förkunna inte skapelseordningen utan jämlikhetsideologin. Men så upptäcker man också att det är ju inte bra med kyrkan heller, även när hon förkunnar jämlikhet. För kyrkan har ju Gud, den treenige guden. Och Gud står ju över människan. Och då har vi ju samma problem igen. Det är ju inte jämlikt. Men då säger teologer i Sverige, sådana som är uppriktiga, att de säger, vi måste flytta ner Gud till jämlikhetsplattan. Och så säger man något förfärligt, men jag vet vem som har sagt det, vi måste demokratisera själva gudsbilden. Det är inte Gud som har skapat människan, utan det är vi människor som skapar en Gud, en jämlik Gud. Och så får vi det jämlikhetsideologins samhälle. Och vi kan tänka på att felet, här ser vi detta, vilken skillnad det är på syndläran. Bibeln säger att det är människan som är syndig och fördärvar sig. Men jämlikhetsideologin säger att det är skapelseordningen som är syndig. Det är det patriarkaliska samhället som är syndigt. Bara vi får bort alla förmän, alla fäder, bara alla blir på samma platta, då ska det bli bra i samhället. Men vi ser ju tvärtom. I Sverige råder en yttersta förvirring. Och därför är det många som säger i Sverige så här, bara vi kan stoppa spriten ska det här gå bra. Men det hjälper inte att stänga systembutikerna. Skapelseordningen måste ju upprättas igen. Det som är naturligt. Men regeringen sa redan 1968 i en rapport i kvinnofrågan att regeringen utfäster sig att på grundval av en radikal världsåskådning effektivt motarbeta det mönster som gäller vår västerländska familj. Alltså regeringen utlovade 1968, den svenska regeringen, att man skulle nedbryta den västerländska familjen, hem och äktenskap. Och man skulle istället omgestaltas efter grundsatserna om frihet och jämlikhet. Och det här skulle egentligen fungera rätt så bra. Bara människan var syndfri. Bara barnen var syndfria. Pappen och mammen och regeringsledamöterna. Då skulle nog det här fungera. Då behövdes ju ingen överhet. Men den syndiga människan insatt i det jämlika samhället, där råder den totala förvirringen. Och samtidigt förkunnar man i vår tid, samtidigt som man förkunnar jämlikhet, så förkunnar man den enskildes självförverkligande. Människans onda. När vi vet att människan är ond, vad betyder ordet självförverkligande? Jo, att man var och en ska förverkliga sin egen ondska. Och aposteln Paulus säger också i andra Timoteus 3:1-2, människorna skall på den tiden älska sig själva. Och därför ser vi vad som också sker i vår tid. att det ropas på barnhem. Vi måste få flera barnhem i Sverige, då ska vi allt bli bra. Men Bibeln talar inte om det stora samhället som är ett enda stort barnhem, utan Bibeln talar om far och mor och barn, om hem och samhälle. Och därför ska vi veta att allt detta rop som efter barnhemsplatser, det är inte, detta rop har inte tillkommit i ett ideologiskt vakuum, utan bakom detta rop på barnplatser ligger just denna materialism, att vi ska få, att barnen ska tas om hand av samhället. De kristna föräldrarna ska inte få hand om sina barn, utan samhället tar det och fostrar barnen i sin materialistiska anda. Alltså, det finns en skapelseordning, och den skapelseordningen, den måste upprätthållas, den måste bevaras och försvaras så länge denna värld består. Och det måste få vara en kvinnas ära att få föda barn. Men man ser just detta, hur barnafödandet, hur detta betraktas som något underligt. Så har allt det som är sunt brutits ner av en materialistisk filosofi. Och det stod i en tidning i Sverige för en 10 år tillbaka, att om alla kvinnor fördes ut till det löpande bandet, då skulle Sverige öka sin produktion med 20%. Levnadsstandarden skulle höjas. Den höjda levnadsstandarden, barnen ut i hemmen, i barnhemmen, mödrarna ut på det löpande bandet. Men Bibeln talar om kvinnans uppgift att som släktets fostrarinna. Och när den tyske kejsaren talade om kvinnans plats i Kirche, Küche och Kinder, att fostra barn och föda barn, Kinder, att stå där i köket och ge barnen deras mat i rätt tid, och så står det Kirche, att fostra barnen, att vara en släktets fostrarinna. Och det sägs att detta är så förnedrande för kvinnan. Men vad tror ni? De kvinnor som står på det löpande bandet och skickar barnen till barnhemmet, vad kommer de att betyda i släktledens historia? Men det är mor som har sina barn hemma och som lär dem att bedja bordsbönen och som fostrar sina barn efter skapelsens och naturens lag och lär sina barn evangeliet om Kristi återlösning. Ja, det är ett välsignande. Hon står där i Guds kallelse. Och därför ska vi inte vara fega. Vi ska hävda skapelsens lag, den naturliga lagen. Och då anknyter vi till det naturliga förnuftet. Och vi tillbakavisar jämlikheten, likhetsideologins materialism, dess förförelse. Och när vi gör det, då går vi mot den mening som förs fram i alla massmedia. Men vi har alla massmedia emot oss, men vi har det naturliga förnuftet på vår sida. Ja, ska vi då gå över till att tala om det nästa ämnet. Och det skulle handla om naturlig gudskunskap och naturlig lag. Det är kanske någon som tänker att det är väldigt vad det talas mycket om lagen och skapelsen här. Och vi ska göra det den första dagen. För det är ju väldigt viktigt vad Bibeln lär. Och vi ska ju lära ut allt Guds ord. Men vi ska också komma in på salighetslära naturligtvis, det som är hjärtpunkten. Men nu ska vi stanna ännu en stund inför naturlig gudskunskap och naturlig lag. För det är ett ämne som är väldigt viktigt att vi tänker på det. På tåget hit till Stockholm så satt jag tillsammans med en äldre man, och han såg att jag hade fiskens tecken här, och han undrade vad detta var för ett hemligt tecken. Och då sa jag att jag hade fått det av en luthersk lärare, av en luthersk professor i Amerika. och fiskens tecken. Det grekiska ordet för fisk heter ichthys, och det betyder Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Det var ett hemligt tecken för de kristna när de firade sina gudstjänster i katakomberna. Då visade de ett fisk, och så gick folket till kyrkan i katakomben. Och vi kom senare att talas vid, och det visade sig att han vid ett tillfälle sa så här, att det måste finnas en Gud. Och det är underligt, det måste finnas en Gud. Och vad är det vi kallar detta? Jo, det är den naturliga gudskunskapen, som är allmänt omfattad bland folk. Det är det som är så förvånande, att alla människor omfattar och bekänner sig till, det måste finnas en Gud. Det måste finnas en Gud. Vi ska ta upp och värdera denna allmänna gudskunskap. Vi kan tänka på hur vår konung, vår svenska konung, vid ett tillfälle hade sagt samma sak, att han trodde på Gud. Och när den svenska kungen säger så, får man inte räkna att han är kristen, för han tror naturligtvis inte på Kristi återlösning och ställföreträd i kraft av Kristi korsdöd till syndernas förlåtelse. För han har ju inte blivit undervisad om Kristi ställföreträdande gottgörelse av sina lärare. Men när kungen säger att han tror på Gud, då innebär det att han har en allmän gudsföreställning. Och när vi hör detta, så ska vi veta detta, att vi ska inte förakta den allmänna gudskunskapen, för den är till nytta för samhället. För samhället är det bra. Men en sån här allmän gudsföreställning har ju ingen frälsande. Det är ingen frälsande kunskap. Man har ingen kännedom om den rätte guden. Den allmänna gudskunskapen. När jag hade stora konfirmander i till exempel Göteborg sista åren här, så förvånades jag över att i storstaden, att bland 14- och 15-åriga pojkar och flickor, så fanns det inga ateister. Gudskunskapen var så naturlig, det finns en Gud. Men det fanns, av 40-50 stycken, så var det alltid en eller två som slutade. Och det visade sig att kamraterna sa, de trodde inte på Gud. Alltså, de ägde inte den naturliga gudskunskapen. Och man förstår nästan varför det är. Jo, deras samveten var så skuldbelagda att de helt enkelt, de måste avskriva själva gudstron. Det var flickor som hade kastats in i lösa förbindelser, levde sexuell lösaktighet med pojkar. Och deras livshållning dömde dem till deras samveten. Deras samveten var så dömda, och resultatet blev, det var en lättnad för dem när de bekände, det finns ingen Gud. Men vi vet, denna ateism, den är egentligen ytterst sällsynt. Men ateismen har förekommit i alla tider, och vi finner ju ateismen bekänd också i Psaltarpsalmen. Där står det så här om en ateists bekännelse. Vi kan läsa Psaltaren. Det står i den 14:e psalmen. Där kallas ateisterna för dårar, på hebreiska nevalim. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Fördärv och styggelse är deras verk. Ingen finns som gör det som är gott. Alltså ateismen, ateister fanns det redan i Gamla testamentets tid, och det finns ateister också nu. Men ateismen är egentligen väldigt sällsynt, och detta på grund av den allmänna gudskunskapen. Hur ska vi då förklara detta? Det står ju ändå i Bibeln så här, i 1 Timoteus 6:16, där står det i orden, Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. 1 Timoteus 6:16. Och det står i Johannesevangeliet 1:18. Där står det orden: ingen har någonsin sett Gud. Och det står i Andra Mosebok 33 vers 20: ingen kan se Gud och leva. Ingen kan se Gud och leva. När vi öppnar bibelboken och läser bibeltexter, då gör vi det därför att vi bekänner oss och vi känner att vi tror på Gud. Bibeln ger oss en gudomlig uppenbarelse, en övernaturlig uppenbarelse. Och Bibeln uppenbaras för oss evangeliets sanning, att den rätte sanne guden, den treenige guden, att han är världens frälsare. Bibeln tilldelar oss ett gudomligt vetande. Skriften säger själv att den är inspirerad av Gud. Och genom profeter, apostlar och evangelister får vi lära den sanne guden. Vi får en rätt kunskap om Gud. Och därför säger aposteln: vi talar så som det står skrivet. Det vill säga som det står skrivet i Gamla testamentet. Vi talar det som är talat genom profeter, apostlar och evangelister. Och vi talar vad ingen människa har kunnat tänka. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. 1 Kor 2:9. Alltså vi kristna, vi har ju Bibelns uppenbarelse. Vi har ju den rätte sanne guden. Vi har Fadern, Sonen och Anden. Vi har den gudomlige frälsaren. Alltså, vi talar med sådana ord som Anden lär oss. Det vill säga, vi talar med sådana ord som Bibeln lär oss. Vi har ju den övernaturliga uppenbarelsen. Kristendomen är alltså inte byggd på en allmän uppenbarelse, utan på den övernaturliga uppenbarelsen, den heliga skrift, dess bokstäver och ord. Därför kan Paulus, när han håller sin predikan på Areopagen i Aten, som var platsen för den tidens vetenskap och filosofi, där ser han att ni är mycket ivriga gudstyrkare, men ni känner inte Gud. Det vill säga, ni känner inte den rätte guden. Ni vet inte vem Gud är. Alltså, den sanna gudskunskapen, den övernaturliga gudskunskapen, den förmedlar Bibeln till oss genom den bibliska undervisningen och predikan. Och denna sanna gudskunskap, den ägde Adam i Eden. Han var, som Luther säger, filosof, en sann filosof. Men med Eden, med syndafallet, följde också förlusten av den rätta gudskunskapen. Adam förlorade sin gudskunskap, men så kommer evangeliet till honom. Evangeliet som ljuder på syndafallets dag ska vi läsa om här om i 1 Mosebok 3:16. Det är syndafallet har skett. Adam ska drivas ut ur Eden. Men här förkunnas på syndafallets dag evangeliet. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denne ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Alltså på syndafallets dag förkunnas Messias löftet om honom som ska krossa Satan. Och syndafallets dag är också kyrkans födelsedag. Till när evangeliet ljuder, då hörs evangeliet och evangeliet blir trott. Men vi ska inte tala om den gudskunskap som Bibeln ger, utan nu ska vi tala om den gudsföreställning som människor har utan Bibeln. Vad har då människor för gudsföreställning när de inte har Bibelns uppenbarelse. Det är denna gudskunskap som vi kallar för naturlig gudskunskap. Och då ska vi gå till Romarbrevet 1:19. Romarbrevet 1:19. Där talas det om hedningarna, om hur Guds vrede uppenbaras. Och där sägs det: vad hedningarna, alltså de som inte har Bibeln och inte har evangeliet, vad hedningarna, vad man kan känna om Gud bland hedningarna, är nämligen uppenbart bland dem. Gud har uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har varenda från världens skapelse varit synliga, i det att det kunna förstås genom hans verk, för att det ska vara utan ursäkt. Och här har vi det klassiska beläggstället för läran om den naturliga gudskunskapen. Och detta innebär att frågan om den naturliga gudskunskapen inte är någon akademisk fråga att debatteras bland akademiker, utan det här är en biblisk uppenbarelse. Med vilken rätt har då en bibelteolog att diskutera den naturliga gudskunskapens problem? Jag svarade detta. Den heliga skrift som är klar och genomskinlig klar, den ger en undervisning om att det finns en gudsföreställning bland hedningarna. Detta är alltså klar biblisk lära. Den naturliga gudskunskapen, den kan väl ställas i den naturliga självfrälsningens tjänst. Men då måste den ju avvisas. Och då avvisas den också av den evangelisk-lutherska bekännelsen. Det är ju vanligt att människor säger så här: jag tror att det finns en Gud. Och det är ju riktigt, det finns en Gud. Men så säger vederbörande: och jag tror att när jag lever ett socialt liv och när jag gör mitt bästa, då måste jag också stå i ett gott förhållande till Gud. För Gud kan ju inte ändå bortse från att det finns människor som vill satsa allt och göra sitt bästa här i livet och vill leva ett riktigt liv. Och så säger den naturliga gudskunskapen: Gud kan inte bortse från det. Men då har ju gudskunskapen tagit i självfrälsningens tjänst och är en form av farisism. Och en sådan gudskunskap måste ju helt avvisas. Det är ju en gärningsreligion. Och alla religioner är gärningsreligioner utan den bibliska uppenbarelsen. Men då ska vi fråga: vad vet då en människa om Gud när hon inte har Bibeln? Vad kan hon veta? Och vad har Gud verkligen uppenbarat för hedningarna? Och då ska vi säga detta: en människa utan Bibelns uppenbarelse kan inte veta vem Gud är. Det vill säga, hon kan inte lära känna den rätte guden, den treenige guden. Men hon kan veta vad Gud är, det vill säga veta om Guds existens. Hon kan veta om att det finns en Gud. Och denna kunskap om Guds existens är en medfödd kunskap. Den som har barn i sin närhet vet att barn ställer sådana frågor som: vem har gjort detta? Varifrån kommer jag? Och frågan upprepas. Och barnet är inte nöjt med svaret förrän far eller mor säger: det är Gud som har gjort alltsammans. Då tystnar barnet eftertänksamt. Och det har fått det svar som det barnet har velat ha. Till föreställningen om Gud som skapare, den föreställningen är nedlagd i barnet, och den föreställningen är medfödd. Föreställningen om Gud som skaparen är också förvärvad genom iakttagelse. Och Paulus förklarar och säger: Guds eviga makt och gudomshärlighet syns med blotta ögat i skapelsens verk. När vi ser skapelsen, så ser en hedning: vem har gjort detta? Det är Gud som har skapat allt sammans. Och så säger aposteln Paulus: ty Guds osynligheter syns, som det står ordagrant i vers 20. Och Paulus förklarar närmare och säger: Guds eviga makt och gudomshärlighet syns med blotta ögat i skapelsens verk. Alltså, genom att iakttaga det skapade tingen bör människan draga den förnuftiga slutsatsen att skapelsen vittnar om skaparens existens. Och en sådan kunskap är då byggd på förnuftig slutledning. Vad är deras kunskapskälla? Människans förnuft, alltså. Vårt förnuft är helt förblindat, sjunger vi våra psalmer. Helt förblindat. Så att men den fallna människan kan inte känna vem Gud är. Men hon kan utifrån sina förnuftiga slutsatser komma till kännedom om att Gud är, att det finns en skapare. Efter syndafallet är människan ännu en förnuftig varelse, så att hon kan sluta sig till Guds existens. Och då kommer frågan som vi har varit inne på: varför finns det då ateister? Varför då sådana som förnekar Guds existens? Att det finns en Gud som är allsmäktig, som är allestädes närvarande. En Gud som bestraffar det onda och belönar det goda. Ja, Bibeln svarar här på och säger att ateismen är mot människans natur. Ateismen är ett undertryckande av sanningen. Romarbrevet 1:18. Ateismen är dårskap och oförnuft. Och den som förnekar Guds existens, han gör detta därför att han vill tro på en kunskap som han redan har. Det är mest bekvämt att förkasta Guds föreställningen och bortse från den föreställning man redan äger. Och vi ska alltså veta att ateismen har existerat i alla tider efter syndafallet. Ateismen fanns alltså på konung Davids tid. Dårarna säger i sina hjärtan: det finns ingen Gud. Och ateismen fanns i Norden i gammal tid. Det berättas i en gammal norsk krönika om Norges konung Olav den helige, att han fick besök av några okända män. Och han frågade dessa okända män om de var asadyrkare. Alltså avgudadyrkare och dyrkade de nordiska asagudarna. Men han fick då det svaret: vi har ingen annan tro än att vi tror på vår egen styrka. Och när kungen då, den kristne kungen, förebrådde om deras gudlöshet, då sa det att det kunde uträtta mer på en dag än någon annan. Alltså Olav den helige mötte, alltså i sin tid i Norge, bekännande ateister. Vi tror bara på vår egen styrka. Vi tror inte på en gud. Och ateismen tycks under vikingatiden ha varit rätt utbredd. Och den har tydligen berott på hedendomens förfall i den styrkan av de många asagudarna. Så är alltså ateismen, den är fördömd i Bibeln. Den är dårskap. Och på samma sätt är dyrkan av de många gudarna en sådan kult och sådana offer som hedningen offrar när de offrar åt de många gudarna. Då säger aposteln Paulus: de offrar åt onda andar och inte åt Gud. Alltså mångpolitismen, detta mångjuderi, det är en avfall ifrån den hedniska gudskunskapen. De borde komma fram till att det finns en gud, men här finns det ett panton av gudar. Det är onda andar frågan om. Ateismen träder i vår tid ofta fram som ett slutet ideologiskt system. När vi tänker oss till exempel utvecklingsläran, evolutionsläran, om en skapelse utan skapare. Och denna lära framförs som vetenskapligt bevisad sanning. Men vi vet nu att evolutionismen är en hypotes, en teori, som icke är vetenskaplig sanning utan är en filosofisk hypotes som inte är bevisad. Varför framträder då en sådan arbetshypotes med ett sådant anspråk på att vara bevisad sanning? Saken är den att skall utvecklingsläran kunna försvaras, så behöver den kanske stödjas med sådana stöttor. Men detta innebär då att sanningen undertrycks. Utvecklingsläran är en teori, och när den framförs som bevisad sanning, så som sker i svensk radio, då är det ju en medveten lögn. Man ljuger ju i radion. Men det är detta för att få föra fram ateismen, materialismen, som är den livsåskådning som regerar svenska folket. Vi ska alltså veta att det finns en gudsföreställning som människor har utan Bibeln. Men denna gudsföreställning, den är blandad med skräck. För den naturliga gudskunskapen, den ger en kunskap om lagen. Det är lagens Gud som träder fram. Den allsvåldige skaparen, han som belönar det som är gott och bestraffar det som är ont. Och han som är den store domaren på domedagen. Alltså, den allmänna gudskunskapen ger inte någon som helst kunskap om en nådig Gud. Utan kvar finns bara den allsvåldige guden, hämnaren. Och så befinner sig människan på flykt undan den sanningen. Människan flyr undan den sanningen att det finns en yttersta orsak. Och så är den naturliga gudskunskapen. Man kan säga, den naturliga gudskunskapen är riktig så långt den gäller. Så långt den räcker. Men denna kunskap ger alltså ingen som helst kunskap om frälsning. Ingen som helst kunskap om frälsning. Den kunskapen är medfödd och fördärvad. Och den övertygar hedningen om hans synd. Den naturliga gudskunskapen. Men den naturliga gudskunskapen ger ingen undervisning om syndernas förlåtelse. Det finns icke utanför Bibeln. Så ger alltså den naturliga gudskunskapen en naturlig sträng lag. Så är naturlig gudskunskap och naturlig lag förenade med varandra. Och sätet för den naturliga lagen är samvetet. Samvetet. Och vi kan läsa här då detta viktiga ställe om samvetet och lagen hos hedningen i andra Romarbrevet 2, vers 14. Där talas det om deras samvete och deras lag. Ty då hedningarna som inte hava lag, alltså det har inte den uppenbarade Guds viljan. Det har inte 10 Guds bud. Men av naturen gör vad lagen innehåller. Så är dessa utan att hava lag sig själva en lag. Då det ju sålunda visa att lagens verk är skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra och deras egna samveten ett vittnesbörd. Så och i den inbördes umgängelsen. Deras tankar när dessa anklagar eller försvarar dem. Alltså, det här undervisas om den naturliga lagen som förutsätter den naturliga gudskunskapen. Och ty en lag utan laggivare är ju laglöshet. Och så har vi läst Romarbrevet 2, 14-15. Här ger alltså Paulus en utläggning av den naturliga lagen. Alltså det som hedningar känner. Och då ska vi undersöka här. För det första, den naturliga lagen äger hedningar. Lagens verk skrivna i deras hjärtan. Och vi kan tänka på Adam i Eden. Han hade inte 10 Guds bud. Han hade inte 10 Guds bud. Det kom ju senare. Så levde Adam och Eva före fallet utan lag, utan den uppenbarade Guds viljan. Men de ägde lagens verk i sina samveten. Hedningarna har inte den uppenbarade Guds viljan, de 10 orden. Men de har Guds och naturens lag. Patriarkerna ägde inte 10 Guds bud. Från världens begynnelse till den stora floden, från Noa till Mose, förklarade Gud den naturliga lagen för patriarkerna. Så har hedningarna också en oskriven lag idag. En sådan lag som visar den vad Gud kräver. Jag skulle tänka att den som har varit i Kenya har många vittnesbörd om detta. Att man kommer till en hedna stam och det finns en oskriven lag att den som skäl och blir tagen på bar gärning, också om han är kenyan och aldrig hört ett ord i Bibeln, så när han är tagen på bar gärning så skäms han. Hans samvete slår honom. Genom sitt seliga handlande visar alltså hedningarna att de vet skillnaden mellan rätt och orätt, men att det inte alltid handlar efter den lag som de känner. Utan Paulus säger också att när helst en hedning handlar och gör det som är riktigt, då handlar han efter den lag som är skriven i hans hjärta. Och då är detta en bevisning inför människor att lagens verk står skrivna också i deras hjärtan. Lagens verk, det vill säga det som lagen bjuder. Lagens gärning är skriven. Vid sidan av lagen vittnar då också hans samvete med honom. Samvetet skiljer människan från djuren. Djuren har bara instinkter. Samvetet håller dom över hedningens gärning. Hans eget sedliga medvetande dömer honom. Och när hedningen handlar orätt, ja då träder medvetandet om synder fram. Och detta medvetande förutsätter en inre lag, en sedlig norm. Och hos hedningen pågår striden mellan förnuft och begär. När den onda handlingen är gjord, ja då börjar samvetet arbeta. Och samvetet fäller dom över människans egna gärningar. En hedning blir slagen i sitt samvete när han handlar mot sin egen övertygelse. Men samvetsprocessen är inte slut därmed. Att människan bedömer sina egna handlingar. Samvetet bedömer också andras handlingar. Samvetet bedömer också andras handlingar. I sina tankar anklagar och ursäktar hedningar sina medmänniskor. Och det är också det som kristna människor gör. Vi bedömer andras handlingar. Detta som här hände, att en 17-åring i Sverige stal en bil och i onykter tillstånd överkörde ett barn och körde ihjäl ett barn. Detta var orätt handlat. Alltså så bedömer vi. Detta är ett orätt, ett ont och styggt handlande. Detta måste bestraffas. Och sådant förekommer också bland hedningar. Att man bedömer andra människors handlingar. Och den betygssättningen sker ofta i deras tankar. När medmänniskors handlingar blir bedömda. I sina tankar anklagar och ursäktar hedningar sina medmänniskor. Samvetets domar över deras egna handlingar och tankarnas reflektioner över andras handlingar. Dessa bedömningar är då givna av den naturliga lagen. Och på den yttersta domen blir samvetets och tankarnas domar och utslag uppenbara. Men här i livet träder dessa tankar fram som inre reflektioner. Ja, av allt det här framgår ju att hedningar har någorlunda kännedom om lagen. Och att det finns en sådan kännedom hos alla människor. Lagen är någorlunda känd, som det heter i apostelgärningarna. Också där den uppenbarade 10 Guds bud inte är känd. Men evangeliet, hur är det med det? Evangeliet är helt okänt. Evangeliet är helt okänt där det inte predikas. En hedning har kan icke tänka ut evangeliet. Även om han tänkte hela sitt liv, så kommer han icke fram till Bibelns lära om en nådig Gud, om att synderna är försonade. Det är något otänkbart för en hedning. Det förhållandet att lagen är någorlunda känd har kommit många antinomister att förvisa lagens predikan till rådhuset. Så gjorde ju Agricola. Men vi ska veta detta, att vår lutherska bekännelse säger att lagen ska predikas också i kyrkan. Och lagens uppgift är att framkalla ånger. Och att lagen är någorlunda känd, det är viktigt att vi vet om det. Och att vi har detta i minne. För en pastor kan ju predika lagen en hel högmässa. Och så tänker han, nu har jag predikat lagen så hårt och skrämt syndare, så om jag då kommer tillbaka nästa söndag, då kan jag ge evangeliet. Nej, det är inte riktigt. Den pastorn delar inte lag och evangelium, utan vi ska veta detta. En pastor ska predika lagen. Men om man predikar lagen för en stel, kan man ju hålla på en hård sten. Då kan man ju hålla på i 1000 år och det händer ingenting. Men predikar vi lagen för en människa, så rundet inom en minut, så upptäcker den när pastorn säger, du ska inte ha den onda begärelsen, och den onda begärelsen synd. Och när pastorn säger det, så börjar reflektionerna. Ja, men jag har tänkt det idag. Jag har tänkt onda tankar i mina, och jag har handlat illa i tankar, ord och gärningar har jag syndat. Det räcker att pastor förkunnar Guds stränga lag, så är det så snart att människor blir slagna. Ja, det är sant. Jag har inte levt ett heligt liv. Jag är tvärtom en oren människa. Och jag är oren i mina tankar och i mina gärningar och i mina ord. Då tänker jag kanske pastor, ja, men jag ska slå till ännu en gång. Nej, det är ju farligt. En krossad människa som är sönderslagen av lagen, han ska ju upprättas med evangeliet. Och därför är det ju så oerhört viktigt att i predikan måste evangeliet få ha sista ordet. Och det är ju evangeliet som det har makten att upprätta en syndare, så att han står där och kan gå vidare och kan bli bestående. Vi kan att lagen är någorlunda känd. Låt mig bara ge några exempel. Visst är det underligt om vi bara tänker på detta.